så sitter vi här igen och pratar böcker, Margareta och jag, Sigrid. Så är det. Och idag pratar vi om en bok av Victoria Benediktsson som heter Pengar. Och sen om en novell ur Novelix-serien som heter Solsting av Tessa Hadley. Har du någon liten introduktion, Margareta? Vad du tycker, tänker, vad det är?
Ja, alltså det här handlar ju om pengar. Var ju temat som vi kom på. Och då är ju Victoria Benediktssons bok Pengar just det självklara valet, tyckte vi. Och Victoria Benediktsson är ju en person som har skrivits väldigt mycket om, och hon, det har ju nu kommit en ny biografi utav Elisabeth Åsbrink om henne som heter Mitt stora vackra hat.
Ja, lite otäck titel tycker jag.
Ja, det är lite otäck titel.
Ja, lite otäck titel.
Men Victoria Benediktsson, som ju skrev under pseudonym Ernst Ahlgren, hon har ju blivit väldigt omskriven och omtalad, kanske mest, eller väldigt mycket i alla fall, för att hon tog livet av sig. Tyvärr kan det ju bli så ibland att folk, man minns dem för att de har gjort någonting sånt.
Ja, och det
begår självmord.
En stick, om man får ta en sån här liten sidospår då, som inte handlar om boken egentligen, men sånt kan reta mig, att man liksom, just det där när någon har livet av sig, så blir den så väldigt intressant. Ja. Alltså att man liksom trycker på det.
Vi har ju tidigare pratat om Sylvia Plath till exempel, och till det var exempel. Samma sak där. Men för att återgå då till den här Pengar, så den gavs ju ut då på 1880-talet, närmare bestämt 1885. Och det här 1880-talet, det var ju den här perioden när det kom flera sådana här böcker, det man kallar för det moderna genombrottet, och där man då skulle ställa problem under debatt, fick man ju lära sig i skolan att det här, det var Ibsen och det var Strindberg och det var den här realismen som kom. Och det här, hon skriver ju då i den andan, kan man ju säga, när hon berättar om hur den här huvudpersonen i boken, Selma Berg, utvecklas från en ung, lite obekymmerslös kvinna till när hon 23 år gammal då också är gift och upptäcker vad som händer i en kvinna, vilka villkor kvinnorna levde under på den tiden.
Ja, och jag har läst den här boken första gången för väldigt många år sedan, jag tycker nästan att det är, som, man kan läsa den som en flickbok. Alltså då skulle de väl strypa mig, Benediktssons vänner. Men alltså Selma är ju så himla pigg och glad och gullig i början. Och hon bor där hos sin farbror och faster. Och för hennes mamma är död och pappa är sjuk. Och hon är så sprallig och hon gör som hon vill. Och hon hoppar från stenar och hon är väldigt okvinnlig. Och sen blir hon bortgift med den där tjocka patron Kristersson. Och bli jätterik. Och så småningom hon anpassar sig i det där rika livet faktiskt så småningom. Även om hon alltid drömmer om sin gamla kusin, eller ja, hon har kontakt med honom. Och sen så småningom så tar hon ju tag och man förstår att hon bestämmer sig för att börja läsa. Men det är ju en väldigt... det är en roman, en god roman.
För alltså vägen till hennes beslut att då till slut utbilda sig, den är ju ganska lång, och hon har ju under vägen dit blivit väldigt medveten. Alltså för det här är ju en utvecklingsroman, kan man säga. Man ser hur Selma utvecklas under den här tiden. Först då från det här bekymmerslösa. Och så har hon då konstnärsdrömmar. Hon vill gå på konstskola och det hindras hon ju utav. Det vill inte kyrkoherden och det vill inte hennes pappa. Och de där två bröderna, kyrkoherden och hennes pappa, de ser ju till att det blir ingenting med den saken. Utan hon får en hundralapp istället. Du får en hundralapp och då inser hon. Men hon inser redan då att den där hundralappen har hon ingen användning för att hon kommer ändå inte kunna få gå på konstskola. Hon kommer ändå inte kunna göra vad hon vill.
Nej.
Så då ger hon den till den här killen som hon känner, som har lite också sådana ambitioner och konstnärsdrömmar. Så han får den för att åtminstone han då ska kunna, som har lite större möjlighet. Ja. Nu har han väldigt förtryckt av sin mamma, förstår man. Men
han ska ta över handelsborden.
Ja, precis. Mm. Så att jag menar, det händer ju mycket, och sen gifter, och sen då så vill de att hon ska gifta sig med den här Paul Kristersson, godsägaren. Mycket äldre, lika gammal.
Så hon, det finns inte minsta passion från hennes sida. Det enda som då, när, och det är, tycker jag är en hemsk scen, när hennes farbror kyrkoheden, som jag tidigare har tyckt mycket om som i boken, när han manipulerar henne mycket slukt så att hon till slut ger med sig, i och med att hon förstår att hon kan få en egen ridhäst. Tror du att jag kan få en häst om jag... Ja, på en stor gård har man många hästar, säger han. Jag tycker det är hemskt. Och det visar ju också hur naiv hon var och hur ung hon var och hur smart han var. Men efter bröllopet så då går det upp för henne vad han har gjort, och hon bryter med honom, kyrkoheden, och han är borta ur historien. Ja. Och det är rätt strångt, tycker jag.
Ja, och det som förvånade mig faktiskt när jag läste boken nu var ju att hon är 16 år.
Ja, ja.
Och det fick man vara på den tiden. Alltså man kunde bli bortgift när man var 16 år.
Mm.
Och det säger hon ju då i slutet på boken när hon vill bryta med sin man. Att jag var ett barn när jag gifte mig.
Ja.
Det är jag inte längre.
Nej.
Så det här borde inte gälla.
Nej.
Men så var reglerna, för det kan man ju säga att i boken får man ju också veta väldigt mycket om villkoren för kvinnor på den tiden. Mm. Och deras begränsningar och vilka villkor de levde under. Och att det var svårt att överhuvudtaget få någon frihet. Utan man var tvungen att lite grann det här sälja sig till en man mer eller mindre för att, i ett äktenskap, för att få försörjning.
Mm.
Men man får ingen frihet. Den här Paul Kristersson som hon gifter sig med, han är ju i och för sig väldigt snäll mot henne.
Han älskar ju faktiskt henne och beundrar henne.
Mm.
Och han har ju gjort det. Han är hemskt mycket äldre än henne. Men han upptäckte ju henne. De spelade schack, tror jag.
Ja.
Och blev väldigt osams och grälade. Och han var väldigt charmad av hennes ungdom och hennes friskhet. Och hon hade ju allt det som han saknade.
Mm.
Och han, efter äktenskapet, när de har gift sig, så ger han henne ju, hon får ju bestämma, hon får ju precis som hon vill. Och hon får sin vackra ridhäst, men hon får också, och det tycker jag är roligt, då anställer han en stalldräng som är den fulaste man kan hitta någonstans. Han är någon vanskap på något sätt, så att hon inte ska inleda något förhållande med sin stalldräng. Och hon rider ju runt där.
Inga frestelser.
Inga frestelser, som sagt. Han är mån om sin Selma. Ja.
Men samtidigt så inser hon ju då så småningom i sitt äktenskap att pengarna betyder ingenting. Hon kommer ändå aldrig att få den självständighet. Hon kommer inte kunna få uppnå, liksom, att bli bedömd utifrån från sin egen, i sin egen art, så att säga, vad heter det, att utifrån sig själv, utan
nej,
pengar betyder ingenting, säger hon ju, för att det är inte allt, utan man måste anpassa sig, och det gör hon ju då, och mer, allt mer, och hon måste förställa sig. Den här bekymmerslösa, slängiga stilen, den försvinner också, och hon skriver ju så tydligt om detta. Får jag citera?
Absolut.
Och då har det gått ett tag i äktenskapet, och skriver hon så här: det naiva barnet var försvunnet, ärligheten borta, och i dess plats stod självuppehållelsedrift och förställning. Nu var kvinnan färdig.
Ja, det är hemskt.
Ja, det är hemskt.
Vilken sida är det på?
Sida 96.
Ja,
i den här boken som vi har. Jag har en pocketbok.
Ja, jag med, likadan.
Ja, och den kom ut 1997. Första pocketutgåvan, står det. Men den är fortfarande inte riktigt moderniserad.
Nej, det tycker jag är synd. Men då kan jag läsa bara på sidan 137. Det är ju en styrka i boken, tycker jag, att den driver ju fram. Det är inget långsamt tempo. Plötsligt gör de några hopp, några år.
Mm.
Då står det så här, apropå Selma som hade anpassat sig. Selma red i skritt, och hovslagen gengjöd taktsäkert under parkens gulnande valv. Morgonen var kall och den långa ritten hade skänkt hennes kinder den varmaste färg. Selma var 23 år, men såg nästan äldre ut. Hållningen hade blivit fastare, blicken lugn och det låg någonting medvetet i själva hennes sätt att sitta till häst. Alltså det är inledningen till ett kapitel och då har hon besök av sin kusin Rickard med sin fru Elvira. Och Selma har varit ute och ridit. Och sen har hon en uppgörelse som är väldigt dramatisk och som man kan läsa på många plan med sin kusin, där de väl förstår att den här förälskelsen som trots allt har legat emellan de två hela tiden inte blir något, inte får bli något. Och de blir väldigt upprivna bägge två. Men Selma, hon är så lugn och stadig. Och hon går upp, för det är den dagen när hon ska åka. Då går hon upp till frukostbordet som hon har dukat. Och ägnar sig åt att dra korken ur vinflaskorna. Jag tycker det är så, man ser henne, den där ostyriga rackarungen från början. Där står hon som en riktig herrgårdsfru och drar upp vinflaskorna. På morgonen dessutom, men ja. I sin långa blå klänning. Som hon också har ridit i. Den långa blå klänningen. Alltså det är en roman som ju är tidstypisk då. För den tiden. Men ändå kan läsas. Tycker jag. Med nutida blick. Alltså det här är ju. Och vi har ju läst. Nu har vi läst en novell också. Som vanligt. Vi får inte glömma. Bara för vi är så förtjusta i pengar. Får vi inte glömma Tessa Hadley. Som är en engelsk författarinna idag, ungefär, vad är hon?
66 år.
Hon har skrivit många fina romaner. Ganska känd i England och väldigt sådär, lite modern. Alltså hon är ju väldigt tidstypisk också, men i den här novellen vi har läst, Solsting, det är ju två kvinnor som bägge är gifta med två män och väldigt moderna kvinnor som är på utflykt på stranden med sina barn. Och som diskuterar lite om livet. Och hade inte du då den där fina citatet? De pratar mycket om det här med att de har ett överskott av olevt liv. Och deras karriärer, de bara dimmar bort medan männen gör. Den ena låtsas att han skriver böcker. Jag tycker inte han verkar vara så duktig faktiskt, den där Sam. Han pratar om att han ska skriva böcker, men jag vet inte om han gör det. Och den andra gör musik. Och det är liksom, ja.
Männen tar mycket plats. De här, både Jane och Rachel tror de heter.
Ja.
De är ju hemmafruar, i alla fall till viss del. De har några lite deltidsjobb, lite volontärjobb på sidan om. Men båda vill ju jobba mycket mer. Men deras män släpper ju inte in dem. Utan ger dem inte den friheten. För det är samma sak där. Då är de beroende av pengar. De är beroende av sina män för sin försörjning. Och de har ju barn dessutom som de ägnar väldigt mycket tid åt. Och de vill att männen ska ta över. Och mer ansvar för barnen. Så att de kan få tid att arbeta. Och den ena vill jobba med sin konst till exempel. Men där är också den här svårigheten. Det är precis som Selma i pengar. Man sitter fast i äktenskapet för man är beroende av försörjningen och man får inte sin frihet fullt ut. Och då skriver hon så här om Jane som sitter och pratar med sin man Vince. Och då säger hon så här att hon och Vince hade en av sina återkommande diskussioner om att han måste börja vara hemma mer så att hon får möjlighet att arbeta med sin konst igen. Den här kvällen påpekade inte Vince, i alla fall inte rakt ut, att hans arbete till skillnad från hennes drar in pengar.
Mm.
Så pengar är viktigt.
Ja, och där kan man ju säga, där kan vi ju hamna idag. Alltså man går igenom, det finns ju, om man går igenom, man kan gå igenom sin bekantskapskrets, hur många kvinnor tjänar mer än männen, inte många. Alltså kvinnolöner är låga och männens löner är höga och högre. Säga. Och det är ju en orsak till väldigt mycket ojämlikhet. Och Tessa Hadley är ju tydlig med det. För då tycker jag det är en annan rolig grej. För i pengar, apropå det här med barnen då, i pengar, då kommer ju de här Rickard och Elvira. Rickard är kusin med Selma då, och hälsar på sommaren och det är så jätteunderbart och roligt. Och de har fått barn. Men de har lämnat barnet då, de här veckorna, de har lämnat barnet till hennes mamma. Så de är där själva. Medan i Tessa Hadleys bok, där gör de ju inte annat kvinnorna än att hålla på och ammar och vinkar och köper grejer till sina barn för att få några minuter i fred. Och hon har med sig pengar. Ja, men ni kan gå och köpa glass. Gå och köp glass, då får vi en kvart till. Liksom. Ja. Ja, men barnen, alltså, De har ju ansvar för barnen att skicka dem någon annanstans. Det är ju inte tänkbart.
Nej. Så man kan väl säga att det är samma problem idag många gånger om att pengars inflytande har stor betydelse för att man ska kunna leva det liv man vill. Och det kan vara svårt ändå. Och det här inser ju Selma i pengar väldigt tidigt. Hon skriver, hon funderar ju kring det här med hur mycket pengar kan betyda och vilken frihet hon skulle kunna få då, för hon inser, men hon förstår att det här är inte så enkelt. Hon skriver så här: det är helt annat med oss kvinnor än med er män, sa hon med ett allvar som blev lillgammalt. Och då ganska ung när hon säger det här. Hos er anses det som en skyldighet att sträva efter oberoende. Hos oss är det nästan ett fel. Åtminstone så länge vi är mamseller, inte är gamla mamseller. Jag trodde förut att allt berodde på pengar, men det gör det inte. Om jag också hade pengar skulle jag ändå inte komma åt stad nu. Jag hade tänkt lite på att försöka ändå, det vill säga att resa olovandes och söka hjälp hos någon annan. Men det skulle inte gå, jag inser det nu.
Hela den boken är ju hela, det är ju Victoria Bennetsson skriver ju, det är mycket relationer och diskussioner kring det här. Och då tänker jag, det är mycket paralleller med Victoria Bennetssons eget liv. Så. För det har ju skrivits, jag vet inte hur många biografier om hennes liv, och det beror ju på att hennes liv är ju väldigt intressant. Alltså hon växte ju upp och hon var en liten tuffing och hon red väldigt mycket med sin pappa. Så den här scenen när de galopperar runt, där har hon ju stor kunskap kring det. Och sen blev hon bortgift då, eller med den här postmästaren som hade 5 barn redan. Och sen så började hon skriva i samband med att hon fick ont i ett ben, så hon blev lite sängliggande. Och hon har skrivit dagböcker då. Det heter Svarta boken, tror jag.
Stora boken.
Stora boken, ja. Och jag minns när jag läste dem. Alltså, de är ju egentligen inte skrivna för att publicera. Så det är lite tveksamt, men de är väldigt öppna. Så hon har ju lockat liksom verkligen till den ena biografin efter den andra. Och det är väldigt intressant och spännande att följa dem. Och där finns ju olika teorier då om givetvis varför hon tog livet av sig. Men där är man ju givetvis inte överens. Men många kommer väl nu fram till det här just att hon insåg ju att hon kunde inte bli självständig helt enkelt. Och hon skrev den här boken Pengar, sen skrev hon en roman till som på ett sätt i stilen är lite likadan, som heter Fru Marianne. Men som har en annan lösning på det här jämställdhetsproblemet. Men den boken fick urusel kritik och det tog hon ju är väldigt illa vid sig.
Vet du varför såklart den fick?
Nej, jag vet inte. Men jag skulle tro, för jag tycker jag har läst både Pengar och Fru Marianne. Fru Marianne är lite mer trögläst. Den finns som tv-serie, ligger på SVT Play arkiv.
Den har jag sett.
Du har sett den? Där hon spelar huvudrollen, vad heter hon?
Är det inte Cecilia Frode?
Jo, Cecilia Frode. Hon gör ett jättefint porträtt där. Så man kan se den. Men de är ju såna här böcker. De är väldigt lätta att läsa. Sen har hon skrivit alltså folklivsskildringar. Hon har skrivit dagböcker. Hon har skrivit mycket annat också. Mm. Så hon är en väldigt intressant person. Bägge de här författarna som vi har idag. Tessa Hadley har också skrivit många romaner. Och jag tycker i den här lilla novellen så fångar ju hon upp inte bara det här kvinnornas beroende utan också deras längtan efter någonting annat och vilka möjligheter har man och vad händer när det kommer en man till på besök som den ena bygger väldigt mycket fantasier kring och den andra. Ja, det är en novell solsting värd att läsas och tänka på.
Ja, och jag tror att man anser att, eller många anser i alla fall litteraturkritiker, att det är just den korta formatet som hon är bäst. Men jag har också sett att hon har skrivit romaner, så att jag tror man kan läsa henne i båda formaten.
Ja, jag har läst absolut 2 tjocka romaner av henne som jag tyckte mycket om. Inte minst den sista.
Som hette?
Fri kärlek hette den. Handlar mycket om 70-talet och klassresor. Och,
ja.
Ja. Jättespännande som sådan. Så, och där är ju också, i bägge böckerna är det ju det här, i Tessa Hadleys, de moderna kvinnorna, de sitter ju mycket och funderar på hur livet har blivit och hur skulle det kunna bli och hur skulle man kunna göra istället. Och de ser väl möjligheterna inom armslängst avstånd, medan däremot i Victoria Benediktssons liv, Pengar, där är ju möjligheterna ligger ju väldigt långt bort.
Ja.
Där är det väldigt svårt. Och det den slutar ju med att hon skriver till Rickard och ber honom skicka. Så hon vill söka till en utbildning i Tyskland. Mm. Och hon vill lämna sin man. Och det är ju... Ja, det är,
Men det som är intressant tycker jag är att hon redan i Pengar, som är en av de första romanerna hon gav ut då 1885. Ja, hon dör ju 3 år senare i och för sig. Hon hade ju en olycklig kärlekshistoria med Georg Brande, så man ville ju gärna tro att det var det som gjorde att hon tog livet av sig. Men det finns ju också forskare, bland annat Lisbeth Larsson, som menar att nej, det var inte det. Utan nej, det var just det här att hon insåg att hon kommer aldrig kunna få den här självständigheten när det blir bedömd utifrån sin... utan hon... Ja.
Dessutom hade hon ett barn som dog. Alltså, det fanns så många faktorer.
Mm.
Det är så lätt, folk kastas över och tolkar in sitt eget.
Ja.
Men det är, hon väcker ju mycket debatt. Och det är ju också häftigt. Alltså, Victoria Benningsson, liksom postmästarfrån, det jag hör. Och de har litterära vandringar med henne där nere. Eller inte med henne, om henne. Ja. Jag har tänkt varje år att jag ska åka ner och gå, men det har jag aldrig blivit av. Men det finns många gator uppkallade efter henne och det finns mycket. Hon skrev ju under pseudonymen Ernst Ahlgren, som jag också kommer ihåg.
Just det.
Och hon är begravd i Köpenhamn och det ville hon absolut. Och det säger ju också en del att hon inte ville bli begravd i Höör.
Det roliga var, tycker jag ändå, att som du sa förut här, att den är väldigt, den håller än idag. Ja. Alltså den går absolut att läsa idag.
Den väcker mycket tankar hos mig och funderingar och på hur... Ja,
och man kan fundera på hur långt den här kvinnans villkor, hur mycket bättre de har blivit. Och det har de ju naturligtvis, men det finns nog fortfarande en del att jobba med.
Ja,
tror jag.
Absolut. Framförallt så finns det mycket att se upp så det inte backar.
Just det, absolut.
Ja, jag tror att vi ska gå och äta lunch nu.
Ja, det får vi göra. Vi skulle kunna prata hur länge som helst, men vi säger tack för idag.
Ja. Okej, vi slutar här.